När vi var familjehem så hade vi en period två bröder. Den mindre skulle fylla 2 år och han som var 4 funderade över livets gång. Så han sa att när brorsan blir 1 finger, då blir jag 1 tumme. Så kan man se hur det hänger ihop. Den här 4-åringen hade också ett speciellt uttryck när vi svängde in på Sågbrogatan. Nu är vi på hemmavägen, sa han. Varje gång, oavsett hur långt utflykten hade varit. Men det var ett uttryck för att nu var resan snart slut. Snart var vi hemma. Jag tror ju inte att han förstod att hans ord skulle bli rubriken på en predikan. Men så blev det. För idag ska jag säga någonting om hemvägen. Den 6:e versen här i 1:a psalmen säger oss att Herren är med oss på vägen. Man kan ju säga mycket om vägen. Jag ska bara ta några saker. För det första, har vägen ett mål? Har man gått vilse i skogen och kommer fram till en väg, så känns ju det som en befrielse. För nu har man en väg att följa. En väg som leder någonstans. Vägen inbjuder till rörelse. Man kan ju sätta sig mitt på vägen. Men vill man vila så gör man det helst vid sidan av. På vägen färdas man. Vägen är ett positivt ord. Och alldeles särskilt positivt är hemvägen. För det säger att vägens mål är hemmet. Platsen vi längtar till. Och när vi går vägen fram så kan vi se spåren av dem som har gått före. Vi läser från den 84:e psalmen, 6:e versen. När de vandrar genom Tårdalen gör de den rik på källor. Och höstregnet höljer den med välsignelser. De som har gått före oss har hittat livgivande källor längs vägen som de markerat för att vi ska hitta dem. Och vi hittar källorna i Bibeln naturligtvis, men också i vår rika skatt av psalmer, andliga sånger och andaktsböcker med mera. Det är texter som berättar för oss var det finns glädje, hopp, tröst och kraft för fortsatt vandring. Vi kan se att de som har gått före har tagit bort en del hinder för att göra det lättare för oss som kommer efter. De har markerat och varnat för faror längs vägen. Och här gäller det att se upp. Att inte skynda fram så snabbt att vi missar varningsmärkena. För missar vi dem så kan vi lätt hamna vid sidan av vägen. Eller komma in på ett sidospår som leder oss vilse. Under hösten här så har Uppdrag granskning visat programmen om Knutby. Och frågan som ställs i programmet är: hur kunde en vanlig svensk frikyrkoförsamling förvandlas till vad många beskriver som ett skräckvälde? Programmet är välgjort, med stor respekt för de inblandade. Det fanns varningsmärken som man bara gick förbi utan att reagera. Om man läser Paulus brev till korinterna och istället tänker att det är skrivna till pingstförsamlingen i Knutby, så kan man se varningsmärkena tydligt. Och jag tar bara några exempel. Ett annat evangelium, och vi läser från andra Korinterbrevet 11:4. Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick, eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladligen ut med det. Pastorerna i Knutby är karismatiska och övertygande, men de drar allt för långtgående slutsatser av enstaka bibelverser. Helheten går förlorad. Och så kan läran om Kristi brud få fäste. Och de som ifrågasätter denna lära, de tystas ner eller väljer att lämna församlingen. Det andra är sexuell omoral. Och vi kan läsa från första Korinterbrevet 6:13. Maten är till för magen, och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. I en tät gemenskap finns det alltid risk att det uppstår olämpliga relationer. Församlingar är inte undantagna. I Knutby försvarar man sig med att sexuella relationer utanför äktenskapet har ett högre syfte. Att det ingår i en form av andlig krigföring. Och det är naturligtvis inte sant. Det står om Jesus att han är fylld av nåd och sanning. Och då borde också församlingen som är Kristi kropp vara fylld av nåd och sanning. När man som i Knutby börjar tumma på sanningen försvinner också nåden. I Gamla testamentet är arken en förebild till Jesus. I arken förvaras stentavlorna med lagen och så Arons stav. Lag och ordning. Och alltid när det är brist på nåd och sanning ropas det på lag och ordning. Så också i Knutby. Och det utvecklas en församlingskultur som är hård och dömande. Medlemmar pekas ut som att det är fel, men hur det är fel förklaras inte. Istället utsätts det för både psykiskt och fysiskt förtryck, bestraffning. Och det är också något som förekom i Korint. I andra Korinterbrevet 11:20. Finner er i att man förslavar er, äter er i huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Ja, hur kunde en vanlig svensk frikyrkoförsamling förvandlas till vad många beskriver som ett skräckvälde? Det var frågan som ställdes i Uppdrag granskning. Och min fråga är: skulle det kunna hända oss? Ja, varför inte? Vi är en församling som är ganska lik den i Knutby. en mindre landsortsförsamling som längtar efter tillväxt. Jag har sagt att jag tror att unga kristna familjer kommer att kallas till att flytta ut på landet för att gå in i och uppmuntra landsortsförsamlingar. Det var det som hände i Knutby. Men allt var inte gott. Här gäller det att se upp. Vi läser i första Korinthierbrevet 15:33-34. Låt inte bedra er. Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd. Nyktra till på allvar och synda inte mer. Det finns ju några som inte vill veta något om Gud. Det säger jag till er skam. När vi får bönesvar, jag säger inte om, jag säger när vi får bönesvar och får se en tillväxt, behöver vi utöver att vara glada och tacksamma också vara nyktra och vaksamma. Om församlingen i Korint skriver Paulus om nådegåvorna i första Korintbrevet 1:6-7. Till vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi ska uppenbaras. De andliga nådegåvorna är verksamma i Korint trots församlingens stora brister. Men man har svårt att hantera gåvorna rätt. Så Paulus ägnar en stor del av första brevet åt undervisning om hur gåvorna ska brukas. Gåvorna är olika, men anden är densamma. Gåvorna ska användas så att det blir till nytta. Vi får en antydan om att gåvorna kan missbrukas. Och Paulus trycker särskilt på att den som har profetians gåva måste tillåta att profetian prövas av församlingen. I Knutby kunde profetians gåva användas för att manipulera och styra medlemmar därför att ingen prövade budskapet. En profetia som man ofta hänvisade till i Knutby var att någon gång hade sagt: det ska utgå en eld från denna plats. Man kan ju säga att den profetian blev uppfylld, för från Knutby har utgått en eld som påverkat förtroendet för alla kristna församlingar. Men det var väl inte en sån eld som profetian avsåg. Men församlingen tog profetian som en bekräftelse på att det som hände och det man gjorde var rätt. Utöver att se upp med varningssignalerna finns det några skyddsfaktorer som bör finnas i en församling. Och det första är förståndet. Paulus skriver i första Korinthierbrevet 14:20. Bröder, var inte barn till förståndet. Nej, var barn i fråga om allt ont och fullvuxna till förståndet. Vi använder vårt förstånd i många sammanhang. Och det är inte fel att använda det också i andliga frågor. Förståndet hjälper oss att avgöra vad som är rätt och fel. Det är en inre kompass som pekar ut rätt riktning. Den andra skyddsfaktorn är gemenskap med andra församlingar. Paulus skriver i inledningen till första Korinthierbrevet: från Paulus, genom Guds vilja kallad till att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sostenes till Guds församling i Korinth, till dem som har helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga, tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och vår Herre. En öppen kontakt och gemenskap med andra församlingar minskar risken för en osund utveckling. Vi hjälper varandra att hålla oss på rätt väg. En församling som isolerar sig löper å andra sidan stor risk att utvecklas fel, så som skedde i Knutby. En tredje skyddsfaktor är ju bönen. Jag kan läsa från Matteus 26:41. Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. När vi är ute i trafiken ska vi vara nyktra och vaksamma. Och där har vi också GPSen till hjälp för att hitta bästa vägen. När vi är på vår andliga resa behöver vi också vara nyktra och vaksamma. Och här har vi bönen som vår GPS. Genom bönen får vi signaler uppifrån som berättar för oss var vi är och visar rätt väg framåt. Skulle komma fel så får vi vägledning genom vår GPS, bönen. En fjärde skyddsfaktor är ju kärleken. Och Paulus skriver om kärleken i det vi kallar kärlekens kapitel. Att kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Paulus skriver att kärleken är en väg som är överlägsen alla andra. Den är bättre än kunskap, vishet, andliga gåvor och goda gärningar. För finns inte kärleken så är allt annat inget värt. Därför är kärleken till Jesus och varandra det viktigaste av allt. Och när vi nu går vidare på hemvägen och det ibland är svårt att se vägen framåt, så får vi påminna oss om orden i den sång som Carl sjungit för oss vid ett par tillfällen. När du går ska din väg öppnas för dig, steg för steg. Det är när vi går, inte när vi står eller sitter eller ligger, utan när vi tar steg i tro, då öppnas vägen, steg för steg. Amen.